Välkommen till detta 8:e avsnittet av Supermiljöpodden. Idag avslutar vi vår serie om de 3 stora utsläppskällorna med att fokusera på mat. Förutom det blir det vindkraft, Earth Hour och en förhoppning om ett utökat pantsystem. I studion här i Lund, Vera Telemo och mig, Ellen Palm. Först av allt, Vera, så tänkte jag berätta en jätterolig nyhet som inte du vet om än.
Okej, vad kul!
Idag på eftermiddagen här så fick vi besked på jobbet att vi får 45 miljoner och jag förmodligen får en doktorandtjänst.
Oj, jävlar! Grattis!
Tack!
Oj, shit! Alltså, vi kan ju berätta för dig som inte vet då att Ellen har ju svettats en del över den här ansökan de senaste veckorna. Och får nu alltså 45 miljoner till bara dig?
Nej, inte riktigt. Men det är ett jättestort forskningsprojekt som ska handla om plast i det hållbara samhället.
Så det är ju helt fantastiskt. Jag kände att jag förlorade lite ord. Men det var en härlig start.
Ja,
vad ska du göra för pengarna?
Ja, förhoppningsvis bidra till att vi kan ha plast i det hållbara samhället. Ja, om sådär några år. 30 år kanske.
Tror du det kommer gå?
Ja, alltså jag tror ju på både förändrade konsumtionsvanor, förändrade produktionstekniker och förändrade återvinningsavfallssystem. Så det tror jag absolut kommer gå.
Ja, men då hoppas vi med de här 45 miljonerna så kommer ni i alla fall ett steg närmare den utvecklingen. Men jag tänkte först att i lördag så var det ju Earth Hour. Uppmärksammade du det?
Det var någon som sa det faktiskt där på kvällen. Om en timme är det Earth Hour, ska vi släcka då? Och så var det någon som tittade upp i taket och så hade vi ändå bara en liten lågenergilampa tänd. Och det var bara massa serinljus, så då kändes det som att skitsamma. Men oavsett det så känner jag lite skitsamma.
Ja, det är det jag är lite förvånad över min egen inställning till Earth Hour. För när jag har läst lite om det så är det så här. En miljard människor släcker ljusen. Mm. Liksom. De släcker på operahuset i Sydney, de släcker på slottet, de släcker på Eiffeltornet.
Ja, visst.
Alltså, helt plötsligt kändes det som en jättestor grej. Medan jag tänker att det är lite som det här, vad heter de här, World Aid, alltså de här, We Are The World, alltså de här, samla in pengar till fattiga människor, ja. Som känns liksom väldigt 90s och lite ute.
Att göra en sån här global grej. Aha.
Men alltså, det verkar vara helt fel. Alltså jag säger inte att jag har rätt, men
nej,
det var så konstigt
att jag
hade den här inställningen till det, vilket så nu ska jag ta tillbaka det. Jag släckte alltså inte, jag glömde helt bort det.
Ja. Men då ska man också tillägga att du är en sån som släcker, om man glömmer att släcka liksom i hallen, medan man går till vardagsrummet och springer dit och släcker.
Jo.
Så att det är liksom i övrigt en liksom nära manisk släckare.
Ja, jo, det är sant. Jo, jag tror nästan det är lite så OCD-varning på mitt släckbeteende. Men just den här timman då så satt jag förmodligen med
alla lampor.
Nej. Det är inte så att jag aktivt har motarbetat Earth Hour. Det är inte det jag vill säga.
Men du känner inte engagerad av själva den?
Nej, jag känner mig inte engagerad. Men det är...
Och du tycker att de som engagerar sig är lite töntiga? Det är också lite
konstigt. Nej, det får jag nog skärpa mig. Ja. Det kan jag inte säga så här i radio. Nej. Tycker inte de är töntiga? Alltså, det var bara att jag hade en uppfattning om att de uppfattades som töntiga.
Mm.
Men sen insåg jag att det gör de nog inte alls.
Nej.
Utan det här är nog väldigt legit och verkar ju verkligen sprida sig. Och verkar ju ändå vara en viktig, och det gör ju ändå att man diskuterar liksom.
Och jag tycker att det är roligt den här återkommande debatten kring just Earth Hour. Och så är det alltid så här, det brukar vara ganska mycket reklam och det är som du säger mycket stora kända byggnader som släcker ner. Men sen kommer det alltid någon och bara, men vadå, en timme spelar väl ingen roll och värmeljus är mycket sämre än elektricitet, i alla fall i Sverige. Och,
ja.
Och det kommer alltid en sån debatt där man bara, men ni måste ju ha missat poängen.
Ja, jo. Jo, att det är liksom, poängen är inte att man ska spara energi den här enda timmen.
Nej,
utan
exakt.
Det handlar ju om att uppmärksamma det. Och det är ju det som är det viktiga liksom. Och det är ju bara fascinerande att jag har då missat det här. Men nu firar de i alla fall 10 år.
Ja.
Och det var 183 länder som deltog. Rekordmånga, jätteviktigt. Så att fel av mig och rätt av Earth Hour kan vi säga.
Innan vi går vidare till att prata om dagens tema mat så ska vi avhandla några viktiga nyheter från veckan som gått. Och först ut är att det blir nej till ny vindkraft i en kommunal folkomröstning. I en av Sveriges absolut största kommuner, Sorsele, i norra Sverige, i Lappland, så har man alltså i veckan röstat nej till nyetablering av vindkraft.
Och vad grundar de det? Eller varför blir det så?
Ja, alltså kommunen och Vattenfall då ville bygga 100 nya vindkraftverk. De har redan några vindkraftverk. Och så var det en privatperson som tyckte att det var alltså störande för utsikten.
Mm.
Och därför startade den här kampanjen och fick tillräckligt många underskrifter för att genomföra en folkomröstning. Och nu då så har den genomförts och 51% röstade nej.
51%?
Men i siffror var det faktiskt ändå. För det var, jag tror det var 1200 personer som hade röstat.
Ja.
Eller, ja. Det var i alla fall sådär att det var hundratals emellan ett och ja och nej typ.
Ja, okej. Det var ganska många. Okej. För man tänker annars, Sorsele är väl en väldigt stor kommun men ganska få invånare.
Men väldigt få invånare.
Ja, jag har en kompis som har bott där faktiskt.
Okej.
Random.
Ja, jag fick men... ju såklart Google Mappa.
Men... ja, ja, men det ligger där uppe i norr. Men det var ju väldigt tråkigt. Alltså jag, det är klart, det är ju svårt med vindkraftverk för de är ju stora. Aha. Och bor man i ett naturskönt område så är det klart att man kan tycka att det förstör mycket och de låter ju liksom.
Ja, visst. Och, jag såg en liten intervju med honom då, han som initierade folkomröstningen. När han satt och liksom kokade sitt kokkaffe ute i sin trädgård där det var liksom snö och vitt och det var jättehögt upp. Och det var en väldigt vacker utsikt. Så jag kan verkligen förstå att man inte är så sugen på 100 vindkraftverk mitt i det.
Liksom. Nej, och det är där jag kan, alltså jag kan vara lite kluven i det där. Att jag tycker att man främst borde liksom bygga vindkraftverk där det redan är fult. Och då är ju så subjektivt så kan jag ju tycka att där jag själv bor i västra Skåne är bra. Det här är jättetaskigt. Jag känner att det är mycket skitkastning för mig. Ja. Nej men alltså det är mycket motorvägar, det är mycket buller.
Det är redan mycket etablering.
Liksom. Det är mycket etablering, det är mycket så här stora industriområden. Mm. Alltså man kanske inte måste sätta det där det är väldigt naturskönt.
Nej, och dessutom mitt område där det inte förbrukas så mycket el. Då måste man ju transportera den och så vidare. Så det kändes som att det var ganska mycket liksom, inte så bra idéer med att lägga det där.
Men de kanske vill bli, alltså har en tanke om att bli självförsörjande där uppe. Det är kanske ett par hundra vindkraftverk kanske skulle räcka. Mm. Men det finns lite andra, alltså förra veckan pratade, eller förra avsnittet så pratade vi väldigt mycket om positiva vindkraftsnyheter. Mm. Om jag minns rätt. Men nu blir det ju ännu mer lite negativt att gamla vindkraftverk får inte bytas ut i Östra Götaland. De har väldigt många vindkraftverk, men de är på försvarets områden. Och nu har försvaret bestämt sig för att de här vindkraftverken stör flygtrafiken.
Jaha, alltså den militära flygtrafiken?
Den militära flygtrafiken. Och kommer därför inte att få förnyas.
Men...
det känns ju deppigare, tycker jag.
Där den redan finns och det redan finns en vana i den och det inte finns något...
ja, liksom... precis. Det finns inget sånt motstånd och det är ändå... vindkraftverken är den absolut största källan till förnyelsebart i Östra Götaland, i den regionen. Mm. Så att det är ju förstås väldigt tråkigt att... ja, jag vet inte varför de... det kanske är det ökade liksom, hotet från Ryssland som man pratar om. Jag vet inte om det är något sånt att de... det vill jag egentligen spekulera i. Men det är väldigt tråkigt att den utvecklingen går för vindkraftverken. För att även om jag menar man kan förstå det här med utsikt och så vidare så är det ju ändå en viktig del i vår omställning till 100% förnyelsebart. Ja. Utan den är det svårt.
Ja, jag läste faktiskt en avhandling förra veckan om det här med not in my backyard-fenomenet som är med mycket förnyelsebara energikällor. Alltså vindkraft, men i det fallet också med biogasproduktion, att det fanns en rädsla för liksom, ja, illa luktande och så vidare. Men också det här med vindkraft, att det verkligen är ett problem med när man ska etablera vindkraft, att folk generellt är positiva till förnyelsebar energi, men absolut inte vill ha det hemma hos sig själva.
Nej, nej, och det är, alltså, så kommer det alltid vara, tänker jag. Och det är därför som, alltså, man kan tycka att det är fel, men jag tror det är en viktig faktor att ha med när man planerar det, för att ingen vinner ju på att man får några gubbar sura på det här, liksom. Alltså, för om någon blir väldigt engagerad i att deras egen utsikt kommer förstöras så kommer de gå väldigt långt med det. Det märker man med bygglov och allting.
Ja,
liksom.
Ja,
så att det är en viktig faktor att ta med, men vi hoppas väl att vindkraftverken kommer komma upp sig och kanske liksom, få mer framgångar i framtiden istället. Enligt en ny studie av Världsnaturfonden är kineser och indier mer oroade för klimatförändringar än svenskar och norrmän. Bara 6% i Sverige uppger att de är oroade för allvarliga, eller redan nu upplever allvarliga klimatförändringar. Medan den siffran är cirka 20% i Kina och en hel tredjedel i Indien.
Att man, vad sa du nu?
Att man redan nu upplever klimatförändringar.
Ja, okay.
Och det här är kanske inte så förvånande att man redan nu upplever det. I Sverige är det ju väldigt, vi är ju ganska förskonade.
Mm.
Vi har lite kortare skidsäsong. Man kan inte åka till Åre kanske eller sådär. Men medan varmare länder har ju redan upplevt stora värmeböljor och monsuner som inte kommer vid rätt tillfällen och så vidare.
Mm. Och EU blir, ja, man tänker att man blir mer drabbad också när man har ett system som är beroende, mer beroende av den lokala, Alltså tänk om vi bara skulle äta svenskproducerad mat eller inte skulle ha bra avrinningssystem i städerna för ökade nederbörder och så vidare. Så skulle vi nog känna oss mycket mer drabbade än vad vi idag gör kanske.
Ja, vi kan ju köpa oss fria från ganska mycket av det som vi annars hade känt. Ja. Så är det ju verkligen. Och sen så, men det som också är intressant då blir ju att det här är ju två extremt stora länder, eller de största, mest befolkning i världen.
Mm.
Och att de redan känner det gör ju förstås att omställningen går fortare.
Men är att känna och att agera på det samma sak då? Jag tänker att man ändå, jag vet inte, utvecklingen kanske ändå kommer före.
Ja, alltså det är det som jag tyckte var ganska intressant med den här studien då, är att två tredjedelar av de som svarade på den här enkäten då i Kina och Indien, de uppger att de försöker resa mer klimatsmart genom att cykla till exempel.
Mm.
Medan den siffran i Sverige bara är 37%.
Okej. Okay.
Vilket är ju ganska mycket mindre. Mm. Så, och det var även väldigt många som funderade på att minska sin köttkonsumtion i Indien och Kina för klimatet. Mycket högre än i Sverige.
Ja.
Och att de här faktiskt, alltså, det har vi pratat om förut i den här podden, men det finns ju ett väldigt eurocentriskt perspektiv på när vi diskuterar miljö och klimat. Och också en känsla kanske i Sverige av att vi är väldigt duktiga på.
Liksom. För att vi har just en så här ren elproduktion. Jag tror att vi rider mycket på den vågen att så här, nej men vi har ingen fossil el, vi har inte massa kolkraftverk och liksom dieselaggregat som står och bränner, så att det här går bra.
Ja, och det är ju det som vi är ju bra på produktion.
Mm.
I våran produktion är vi ju bra på att vara energieffektiva och använda förnyelsebart. Men i våran konsumtion är vi ju desto värre. Och där hamnar ju Sverige kanske på en, jag tror en tionde plats globalt på de värsta utsläpparna per capita. Om man räknar med vårat liksom våran konsumtion och med sådär, vad är det, 3,7 jordklot behöver man för en svensk och så vidare. Men alltså i Kina och Indien är det ju inte alls så.
Hade man, för jag tänker man vill ju inspireras av det då, hur får man sin befolkning att bli mer liksom intresserad eller engagerad för klimatets skull? Handlar det om att sänka andra, jag vet inte, ska man liksom ha lite sämre infrastruktur då så att folk känner av det bättre eller finns det några andra metoder?
Jag tycker vi ska ta bort all så här vattenavrinning i städerna. Så att det är liksom när det blir storm, ja, då bara det blir översvämning.
Nej, men eller när de hade den här krisen med sophanteringen i Stockholm i julas, när avfallsbolaget inte kunde hantera hämtningen och det blev stora sopberg överallt. Jag tänker att en sån grej kan ju få folk. Jag menar inte att det är väg framåt. Jag bara, fanns det några andra liksom tips på vägen?
Det diskuterades inte det jag läste. Men det som jag tror, baserat på min kandidatuppsats, så skrev jag om normbildning.
Mm.
Och att normbildning ofta följer efter en kris är väldigt vanligt. Och då tänker jag att det här är ju typer av, i Kina och Indien så har man vissa kriser i form av värmeböljor eller kanske smog eller så vidare, som gör att människor förändrar sitt beteende. Medan vi i Sverige har inte upplevt någon kris än, vilket då gör att det är väldigt svårt med normbildning. Men det går ju, det är inte så att det måste vara en kris. Men där tror jag att vi, alltså kanske regeringen eller privata aktörer, alltså spelar en stor roll i att skapa den typen av normbildning. För att den kommer kanske inte självutlöst om man inte känner det själv. Alltså då måste man bli påmind intellektuellt om det.
Förra året infördes en ny lag som gjorde att fler förpackningar inkluderades i det svenska pantsystemet. Från att förut bara gälla färdigblandade drycker som öl, läsk, vatten och så vidare, så inkluderades också koncentrerade drycker, alltså typ saft. Koncentrerad saft i plastförpackning fick också pantstatus. Och nu vill alltså Jordbruksverket föreslå till regeringen här att man ska öka det här systemet, att det även ska gälla drycker som har bär, frukt och mejeriprodukter i sig, som är plast. Förut har man tyckt att så här, nej, men det finns av hygieniska skäl, är det dumt att få in den typen av produkter som ju faktiskt typ ruttnar i systemet, kontra vad typ saft som bara är socker. Men nu säger man att man har uppnått högre standard i återvinningssystemet och därför vill föra in de här nya dryckerna också i pantsystemet.
Så skulle det då vara, vad är det liksom, smoothies?
Smoothies till exempel.
Drickyoghurt.
Mm, alla sådana plastförpackningar som är med dryck i, som inte nu är.
Det vore ju jättebra, för pantsystemet är ju mitt favoritsystem.
Ja.
Tror jag, av alla system. Ja. Nej, men det är så bra. Alltså där man pratar om det här med att ändra en norm och så vidare. Men alltså i ett pantsystem, alla tjänar ju på det liksom. Och det är ju, alltså jag menar, det är ju verkligen inte bra att människor ska behöva gå runt och samla pant, men det är ju vissa behöver det. Tyvärr har vi ett sånt samhälle nu, och då är det ju ändå bättre att det händer än att inget händer liksom.
Men tyvärr är det så att importörerna inte alls tycker att alla tjänar på det, för man har sett att många importörer försöker kringgå det här pantkravet och säga att så här, nej men den här drycken ska inte säljas i Sverige. Och då behöver man inte, om man ska sälja sin produkt i Tyskland, behöver man inte sätta pantstämpel på det. Så även om, alltså de ser väl att konsumenterna, för det blir ju i köpet, så blir det ju 1 krona dyrare för konsumenten.
Ja, precis.
Mm. Så därför så tycker ju då vi liksom, de här importörerna som de står, att de inte vill ha det här. Men nu så ska man skärpa reglerna då kring det.
Ja, jag menar, alltså på något sätt, om alla är med på, alltså om alla faller under reglerna, då blir ju alla 1 krona dyrare. Då kan det inte spela så stor roll.
Nej, jag håller inte med dem.
Nej, jag förstår att du inte håller med dem, men jag tänker bara att de borde ju själva kunna se att...
Jo, men det är klart att man vill vara det företaget som inte är 1 krona dyrare. Liksom.
Är det det Netto kör på? Det känns som de har mycket så här Tysklands grejer.
Ja, fast det är ändå importerat till Sverige. Ja.
Men hur ska man kunna sälja det i Sverige om det ska bara vara i Tyskland? Liksom? Hur kringgår man? Vem säljer det?
Nej, men jag menar, när man importerar någonting till Sverige så ska det, oavsett om det är tillverkat i Sverige eller det importerar man inte till Sverige, men jag menar, det finns ju även drycker i Sverige som exporteras, och de har ju ingen pantsymbol på sig. Så det är svenska och utländska produkter som berörs.
Ja, men var vill de slippa pant?
Nej, de vill ju bara slippa överhuvudtaget.
Ja,
de säger att så här, nej, men den här batchen ska till Tyskland, och sen typ råkar den, inom citationstecken här då, säljas till Sverige, fast det kanske var planen från början.
Ja, det låter väldigt, det jag tycker låter som mystiskt.
Ja, jag skulle aldrig, till exempel om man då skulle köpa en vattenflaska och så var det helt plötsligt inte pant på ens, jag vet inte, Ramlösa. Då skulle det kännas väldigt konstigt.
Ja, nej. Det är
nog lite mindre etablerade företag som sysslar med
det. Man får hålla ögonen öppna efter de här pantfuskarna nu då. Nu är det dags för veckans tema, som är matproduktion. Och matproduktion är en väldigt viktig del att prata om man pratar om utsläpp av växthusgaser. För det står ungefär 1/5 eller 20% av alla utsläpp kommer just från jordbruket. Och det är ju någonting som vi förstås berörs av själva varje dag när vi gör våra val. Och det finns ju en mängd olika val att göra, och kan göra det väldigt svårt att vara miljömedveten när man är i sin matbutik.
Verkligen. Hur tänker du kring det?
Alltså jag är ju ständigt, också förvånad över att jag fortfarande inte vet.
Hur menar du då?
Ja, men alltså, nu har jag ändå pluggat miljö och varit intresserad av miljö och försökt läsa på, och ändå kan jag stå där med mina svenska tomater och spanska ekologiska tomater och bli förvirrad.
Ja, men det tror jag speglar matdebatten på många sätt, alltså för många, att man bestämmer sig för något eller man hör något, och så kör man på det, och sen så blir man helt förvirrad för det kommer annan information. Det är ju inte alls det där svart eller vitt som man kanske skulle önska att det var, utan det är ju just det där. Hur stor del spelar transporten? Hur stor roll är produktionen? Hur stor del, och det beror också på vilken grej man fokuserar på. Fokuserar man på växthusgaser, övergödning, liksom hälsa, det ska vi inte ta upp idag då. Men jag menar, det finns ju liksom många aspekter att ta in, pris när man handlar mat. Liksom.
Ja, och också liksom säsong. Alltså det finns ju hur mycket som helst som man kan fundera över. Och det är ju det som är... Det är väl där som det blir väldigt frustrerande med matproduktion, och det är väl det som gör att matproduktion också skiljer sig från annan industriell produktion, för att den är så beroende av faktorerna på platsen där den görs. Alltså i större utsträckning kan man väl ändå säga. Och det är ju det som gör att det är ju omöjligt att veta, kanske har de här tomaterna, vilken typ av jord är det, vilken typ av avrinning, alltså hur mycket vatten åker från, finns det liksom fånggrödor som liksom växer i grejer på vägen innan de når vatten, alltså du kan ju i oändlighet kan du ju göra det här.
Och det pågår ju också, eller det har vi pratat om här i podden också ju, kring debatten kring ekologisk och konventionell mat, och att det finns förespråkare för båda sidorna, och att båda liksom har rätt i sina aspekter, med vilken aspekt är viktigast egentligen.
Ja, och det är ju ständigt liksom, ja, det är ju ständigt under debatt, och det blir ju väldigt, jag kände att jag mådde dåligt över det här i julas, när jag liksom, mina släktingar hade börjat köpa ekologiskt, var väldigt glada, och så börjar man bli så här, ja, men det beror lite på hur man ser. Alltså. Mm. Och så känner man att det är så svårt också att få igenom. Man vill ju som konsument ha det svart på vitt. Och när det blir grått, då kan det lätt bli att man skiter i alltihopa.
Liksom. Jag läste en artikel som handlade om att man köper ekologisk mat för att imponera på andra. Okay. Att man hade kommit fram till att det var liksom huvudanledningen. Man hade haft två fokusgrupper. Mm. I en grupp, man skulle köpa kaffe. I en grupp så hade de som köpte ekologiskt lite dyrare kaffe fått en grön mugg. Och om man köpte vanligt kaffe fick man en grå mugg. Och sen i den andra gruppen så fick man grå mugg oavsett om man köpte ekologiskt eller vanligt kaffe. Så att det syns väldigt tydligt om man hade valt att betala mer för den här då bättre produkten. Eller så anses man i alla fall vara en bättre människa om man konsumerar den produkten. Och då så var det väldigt tydligt att i gruppen där man fick en grön mugg så var det många, många fler som valde att köpa det här dyrare ekologiska kaffet.
Det är ju jätteroligt. Alltså vi är roliga människor.
Ja, så otroligt sociala varor. Ja. Så då tänker man att så här, då är det ju det handlar om. Att det ska stå ett ekologiskt smörpaket på bordet när gästerna kommer hem. Snarare än att det är...
Som ett statement på att ja, men jag är medveten och jag vet och jag bryr mig. Och liksom. Ja.
Och jag tror inte att det är en oviktig faktor. Uppenbarligen är det inte det enligt den här undersökningen.
Nej, men verkligen. Att så här... och där, men det är där också, det blir så synd då. Alltså, det blir väldigt svårt för... att då reda ut vad som verkligen är bäst i den här debatten. Liksom. För om man kollar på ekologiskt jordbruk till exempel. Då finns det ju hur många olika studier som helst och de visar olika saker. Det får man ju också då. Vissa, liksom, i de allra flesta studier så har ju ekologisk produktion mindre eller lägre produktivitet än konventionell.
Mm.
Om man då kollar på per, liksom, ja, per hektar. Yta, per hektar. Och det är nästan alltid, men sen hur mycket det är väldigt varierande. Sen finns det ju vissa som påstår att vi producerar ju redan tillräckligt med mat. Så egentligen handlar det ju bara om distribution och att vi ska ta hand om det bättre. Så då gör det ingenting om vi har lägre produktivitet. Det är ju ett argument.
Mm.
Men det som man kan visa är ju liksom att om det behövs mer mark för att odla, då måste man ju också hugga ner mer träd. Det kan ju vara ett argument för konventionell odling då. Å andra sidan så är ju biodiversiteten i konventionell odling jättelåg jämfört med ekologisk. Vilket gör ju att det systemet förstör ju mycket mer per odlad hektar. Alltså om man då bryr sig om biodiversitet. Ja.
Ja, det är så det här ständiga och matsvinnet på det sen efter liksom.
Ja, alltså det är ju verkligen svårt och jag vet inte riktigt vad vi... om vi kan komma fram till något i den här debatten. Alltså, har du någon... Vad brukar du tänka på?
Alltså, jag tänker att i... Oj, ja. Jag tror att jag är lite som de här gröna kopparna-personerna i undersökningen. Att jag köper det för att jag känner att jag borde. Liksom. Inte för att jag kanske egentligen tycker att det är en hjärtefråga. Om man ska vara helt ärlig.
Ja, det är okej att vara helt ärlig.
Men...
Jag är nog lite annorlunda. Jag känner att det som jag vill är att man ska jobba hårt för att komma fram till hur kan man göra det här bäst. Och sen tycker jag på riktigt att alla andra produkter borde försvinna. Alltså jag tänker så här, man borde utveckla jordbruk så att det är liksom effektivt men också skonar miljön. Och är, alltså jag inser att det här är svårt. Men och sen när man väl har kommit fram till det här, det kan vara olika på olika platser. Vissa jordmåner är väldigt magra, då kanske man måste liksom ha mer näringsämnen på. Och då kanske det kan vara okej med konstgödsel någon gång, liksom, men inte så mycket. Och någon gång kanske man måste ha någon pesticid som inte är så jättefarlig då. Alltså, men man kommer fram till något system som verkar funka. Och att man sen fasar ut allt annat jordbruk.
Men då är ju det här kommer ju per definition bli en extremt lokal lösning. Liksom.
Det kommer bli en lokal lösning på alla platser, ja. Och det är det som jag tycker är intressant. För det finns ett system som heter agroecology som inte är ekologiskt och inte är konventionellt. Som handlar om just det här att man ser på system och man ser på hur man kan anpassa till den kontexten som är på platsen. Och det tror jag är, det är ett mycket mer komplicerat. Det är inte något du kan säga att så här pesticider eller inte pesticider, konstgödsel eller inte konstgödsel. Utan du måste...
Terrassodling eller inte terrassodling. Det handlar ju så himla mycket om vilken...
Och jag tycker ibland att det är väl dags att vi accepterar att naturen är extremt komplex och börjar lita på vad forskning säger på specifika platser och anpassa våra konsumtionsvaror därefter.
Med de kloka orden från Vera så avslutar vi detta 8:e avsnittet av Supermiljöpodden här i studion i Lund, Vera Telemo och mig, Ellen Palm.